Den 23 mars 2013 höll jag ett föredrag i Stockholm på Fjällgatan.
Välkommen Ole Terkelsen. Och han går inte i sömnen. Han har vaknat.
Jag har vaknat. Och jag är mycket väl förberedd till det här föredraget. Ibland så brukar jag säga att den bästa förberedelsen är att sova.
Ja.
Och jag sov så bra att jag råkade komma för sent. Så jag kom precis i sista ögonblick. Jag hade inte trott jag skulle sova så länge. Så, men jag hann med precis. Utan att göra för stor skandal. Ja, det föredraget här, det är Längtan efter kärlek. Och Martinus har ju beskrivit ett kretslopp för kärleken. Kärleken har ett kretslopp. Och kärlekens minsta stadium, det är där man älskar ett annat individ av det motsatta könet. Där är kärleken så att säga på sparlåga. Ens kärlekskapacitet är inte så stor. Man klarar endast av att älska en individ. En individ av motsatt kön. Det var inte mycket. Nej, några, de har blivit lite bättre. De kan också älska grannens fru och så är lite på jobbet och sånt. Deras kärlekskapacitet har växt lite till. Men alltså Martinus menar att vi ska komma att älska alla människor. Alltså vi ska praktisera all kärlek, nästa kärlek. Och det ska alltså bli så starkt att man har den lika stark sympati till var enskild levande varelse som man tidigare hade till den enda. Så liksom man har dem där på gasen, alltså ibland så är det full med gas, och så brinner det väldigt varmt, och så kan det skruvas helt ner till sparlågan. Jag har tänkt en del på, vad är det som gör att människor de blir så sorgsna? Varför blir man ledsen? Alltså det är människor som tycker att livet inte är värt att leva. Det kan vara många, många olika orsaker. Men ofta så tror jag det är därför att man har mist någon man tycker om. Alltså om man har ett barn som har dött. Alltså om man verkligen älskar sitt barn över allt. Och då där barnet dör. Då kan man komma till att uppleva en mycket, mycket stor sorg. Eller om... Ja, också om det är en av ens föräldrar eller det är en äkta maka, eller då kan man också komma och uppleva mycket, mycket stor sorg. Man kan förlora vänner och sånt. Alltså. Jag tror det är något av det som påför människorna den största sorg, att man förlorar. Det kan också vara bara att det är ett vänskap som går i ty, eller någon vän som flyttar bort, eller man kan bli mycket ledsen för att man förlorar något. Och det skulle ju vara skönt om man kunde ha, så att säga, en kärlek som var med garanti. Alltså en kärlek där man inte kunde förlora någonting. Men det kan man ju tydligen i den äktenskapliga kärlek, eller den som man har till de enstaka människorna. Det behöver ju inte, som jag sa, det behöver ju inte bara vara äktemaken eller partnern. Det kan ju också vara barn och föräldrar och vänner och sånt. Man kan uppleva en mycket stor sorg. Och jag tror ju också att människor de har lagt ner oerhört mycket tid på att tänka på idealpartnern. Alltså man har vissa föreställningar, man har vissa önskningar, och så önskar man in till den graden att träffa en person som är den idealiska partnern. Ja, jag vet inte, jag tycker ofta själv jag har tänkt på det. Jag vet ju inte hur ofta ni har tänkt på det. Jag tror det är ganska allmänt att de flesta människor de har sådana romantiska föreställningar, och man lägger ner oerhört mycket tid på att föreställa sig, och man går och hoppas på att man snart träffar kvinnan i sitt liv, eller man träffar mannen i sitt liv, och man önskar att träffa den helt idealiska personen, liksom att det är det som ska bringa ljuset in i ens tillvaro. Martinus han menar ju inte att sexualitet och sånt, det är något smutsigt, något förnedrande och sånt. Han gör ju egentligen, han upphöjer sexualiteten till något mycket fint och något gudomligt. Han säger ju att alltså, i djurriket, där kämpar individerna ju mot varandra. Men det finns dock ett ljus i djurriket, och ljuset i djurriket, det är ju just precis detta att man har en partner. Och alltså att man njuter av att ha en partner, och det största ljuset det är den sexuella vällust, alltså den där glädjen man kan känna i förälskelsen och i orgasmen och sånt. Det är det största ljuset som finns i djurriket, och Martinus säger att denna sexuella vällust förnimmelse, det är den mest realistiska upplevelse av Guds ande. i kött och blod. Det är den mest realistiska upplevelse av den heliga anden. Det vill man kanske tycka det låter lite konstigt om man var i kyrkan. Men inte desto mindre så menar Martinus alltså att det är, om det nu går alltså att uppleva Guds ande i kött och blod, då är det alltså genom den sexuella vällust förnimmelsen. Och därför är det ju också något mycket stort och något mycket starkt. Det har skrivits många, många böcker. Om man inte får den person som man älskar, då kan man lika väl göra självmord. Jag har själv läst en del franska böcker där från 1800-talet med den romantiska period. Och de handlar ju bara om en sak. Man ska demonstrera hur högt man älskar en annan människa. Och hur högt kan man älska en annan? Alltså om det ska göra sig något konstnärligt uttryck. Ja, alltså, om man får den man älskar, ja, men då, det är ju ingen sak. Men alltså, om man kan gå så långt att man tar sitt eget liv, därför man inte får den man älskar, då har man ju verkligen visat hur högt man älskar den andra. Det är simpelthen det största i hela livet. Jag har också tänkt på det här med Jesus på ett annat sätt, men motivet är väl det samma. Lad mig säga, om man nu så här har vi världens duktigaste läkare. Denna läkare här, han är den duktigaste i hela världen. Men det är ingen människa som är sjuka. Hur kan han då visa hur duktig han är? Men om det är några som är dödssjuka och han botar dem, då kan man se, han är verkligen en duktig läkare. Och jag menar också om Jesus, när man nu skulle demonstrera, det är världens mest kärleksfulla man. Hur ska han demonstrera det? Om han hela tiden omgav sig med vännen, så påstår vännerna, denna man, det är den vänligaste man i världen. Men det är väl ingen konst att vara vänlig mot sina vänner. Alltså, där kan man liksom inte demonstrera omfanget av sin kärlek. Men genom att Jesus han blev tortureret, det som de har beskrivits i Bibeln, blev han ju tortureret genom 9 timmar. Och även i den situationen hade han sympati för sina bödlar. Han säger, fader förlåt dem, du vet inte vad de gör. Det är ju liksom det mest nästan dramatiska eller spektakulära sättet att visa på omfanget av hans kärlek. Alltså han kan älska allt. Hur långt ska man gå? Det måste väl vara någon gräns för hur mycket vad man ska inbefatta med sin kärlek. Men det fanns faktiskt ingen gräns för att han ville ge sitt liv. Och det är väl lite av det där motivet det också finns i den romantiska perioden. Det var ju också Goethe der skrev den unge Werther. Lidan av den unge Werther. Och han ville ju också begå självmord därför han inte kunde få sin Lotta eller vad det var hon hette. Så det är ju ett fint konstnärligt sätt att visa på att det är alltså det största, det är det högsta i livet. Det är alltså att få den som man är förälskad i. Men Martinus han talar ju om att i djurriket då är de levande varelser, då är de enpoliga. Och det vill säga att man har utpräglat maskulina väsen och feminina väsen. Men om man nu frågar, vad är skillnaden på en djur och en människa? Vad är skillnaden? Och då säger Martinus, ja, skillnaden det är ju intellektualiteten eller intelligensen. Och det tror jag också. Så även om man inte är intresserad i Martinus, så är man ju med på att skillnaden mellan djur och människor, det är att vi har intelligensen. Det finns ju många djur som är mycket starkare än oss, men vi är herrar över djuren. För vi kan ju utspekulera hur vi ska övervinna djuren. Så alltså skillnaden mellan djur och människor, det är att människor har börjat utveckla sin intellektualitet. Och Martinus talar om att alla levande väsen har 2 poler, och då kallar han ju då den ene för den sexuella polen. Ja, det är ju den maskulina hos hornen och den feminina hos hornen. Men då är det den intellektuella polen, den motsatta polen. Men, säger han, det är också en sexuell pol. Och därför, det som händer idag, det är ju att intellektualiteten växer. Men det som också händer, det är ju att den maskulina polen växer inom kvinnorna. Och den feminina polen växer inom männen. Alltså män och kvinnor, de blir mer och mer lik varann. Och det är ju verkligen något man har sett här de sista 10, 50 eller 100 år eller 200 år, hur män och kvinnor kommer att se mer och mer lika ut. Efter andra världskrig var det en som skrev en bok som hette Fredens anatomi. Jag har inte läst den, men jag tycker det är en bra titel. Och så har jag tänkt på med Martinus' term, att där kan man också säga, istället för att prata om fredens anatomi, skulle man också kunna prata om krigets anatomi. Och krigets anatomi, det är ju enpolighet. Alltså all krig har sin rot i at man er partisk, altså man foredrar noen framfor en annen. Og når man ikke er dubbelpolig, da er det jo klart at du behøver man den motsatte polen for å bli en komplett varelse. En komplett varelse. Innom kosmologien prater Martinus om at når vi bør bli dubbelpolige, da bør vi bli intuitive og få kosmiske glimter. Og når man er dubbelpolig, da får man kosmisk medvetende. Men når man er enpolig, da får man jo ikke kosmisk medvetende. Men det interessante er jo at i samlaget, da smelter man jo tilsammen som et skjøtt. Martinus refererer ofte til Bibelen, der han sier at mannen skal lemne sin fru. Nei, det skal han ikke. Jo, det skal han, men altså. Mannen skal lemne sine foreldre og holde seg til sin hustru. Og de skal blive et skjøtt. Der kan man jo sige, at når det er to enpolige varelser, som blir til et skjøtt, da blir det jo faktisk et konstigt dubbelpoligt væsen. Og når man er dubbelpolig, da åpner det for Guds ande. Det åpner på et sett faktisk for kosmisk medvetende eller intuition. Men det man da opplever i den seksuelle parningen, det er altså Guds ande i en instinktiv form. Martinus, han prater jo om ulike spiralkretslopp. Og syftet med hver spiralkretslopp, det er at man i den fysiske verden skal bygge opp et nytt kosmisk medvetende. Det hender, man bør i mineralriket, går videre gjennom vekstriket, man bygger opp et nytt medvetende. Syftet med varje spiralkretslopp er at forny sitt kosmiske medvetende. Og da lever man lang tid i den andlige verden, der man nyter frukterne av alt det som man har lært seg i den fysiske verden. Det gamle kosmiske medvetende, det blir upprepet og upprepet, indtil det bliver til automatik, indtil det har blivet instinkt. Og då går man ind i den fysiske verden igen. Det gamle kosmiske medvetende har då blivet forvandlet til instinkt. Og det vil då sige, at det gamle kosmiske medvetende, det gamle Guds medvetende, har nu blivet til instinkt. Men det er faktisk då i, gjennom den seksuelle instinkten, den seksuelle driften der, når det kommer til en utløsning, då oplever man faktisk Guds ande, men i en instinktiv form. Så det der med det, som handler med jyderiket, det er jo faktisk, at man oplever intuition i en instinktiv form gjennom sønsorganen. Men senden, det vi er på vei imot, det er jo for kosmiske glimter og kosmisk medvetende. Da skal vi komme at oppleve intuitionen medvetet gjennom hjernen. Og det er jo så den utvikling vi er på vei imot. Og om man har blitt dubbelpolig, da har man fredens anatomi. Martinus sagde, det er nødvendigt med et organ for hver funktion. Om man skal gå, så måste man jo have ben, om man skal se, så skal man have øgon, om man skal lysne, skal man have øron. Man skal have et organ til hver funktion. Og då er det altså også, om man nu skal elske alle mennesker her på kloden, ikke endast et kjøn, men både kjøn, då måste man jo også have organ til at elske både kjøn. Og det er det jo, om nu at det er en kvinde, da har hun jo en feminin pol. Da har hun et organ til at elske mænd. Og motsvarende har mænd jo også en maskulin pol. Det er organet for at elske kvinder. Men kvinden har inget organ for at elske andre kvinder. Og manden har inget organ for at elske andre mænd. Men det får han og hun gjennom at utvikle den motsatte polen. Da får man altså de organiske forutsetningene. Så faktisk var det litt tøft når Jesus redan for 2000 år siden så at man skal elske sin neste. Og man skal elske sin neste like høyt som... Man skal elske sin neste like som seg selv og Gud over alt. Så faktisk er det idealer som de ikke kan oppfylle, for de har ikke de organiske forutsetningene for å oppfylle neste kjærlighetsloven. Men vi er jo altså snart på vei imot at... Men når jeg vil tale om længden efter kærlighed, så er det jo mest dette, at man bør få en ny længden, og det er altså en længden efter at opleve Gud. Men dette at opleve Gud, det er jo også en oplevelse af at kjenne sig et med alle andre levende varelser. Men altså, dette at opleve Gud, det er jo også at få en enhedsopplevelse. Man kan sige, om man nu tager helheten, om man... Ja, de gamle religioner og kristendom. Nu tager vi alt, hvad som eksisterer. Hvor kommer det? Jo, da bliver det jo det gode og det onde. Og Gud er ophovet til det gode, og djævelen er ophovet til det onde. Men denne helhed af godt og ondt, det er jo ikke en enhed. Altså, helheden er ikke en enhed. helheten, det er Gud og djævelen, så er det jo tro i helheten. Og det er jo det, som tykker jeg er det helt fantastiske med Martinus' versspil. Det er, at konklusionen af alle hans analyser, det er, at alt er meget godt. Og faktisk, at alt, hvad som eksisterer, er en enhed. Når vi tager alt, hvad som eksisterer, det er en enhed. Og jeg mener, det er faktisk den oplevelse, vi længtal efter. Det er at få denne oplevelse op, at jeg er et med alle andre levende væsen, uanset skøn, og også faktisk uanset om det er vækst eller dyr. Eller. Altså denne kjensel af at være et med alt andet, et med alt levende. Mine forældre var også interesseret i Martinus, og min pappa han dog 12-13 år før min mamma. Det vil sige, at hun var jo dog ensam de sidste 12 år var det. Men hun brukede jo at prate med min pappa med alt, hvad som hente, og de forstod hverandre ofte, så vidste de, hvad den anden skulle ville sige i den her situation, og hvad vederbørnene skulle sige i den situation. Men der forsvandt han jo. Der kunne jo ikke prate med hun om længere. Og der berettede hun før mig, at hun tykte, at det havde forbedret hendes gudomsforholdende. For nu havde hun jo ikke min pappa at prate med, så fik hun jo prate med Gud. Og hun tykte på et sæt, altså hun saknede honom jo, men det var jo faktisk et... En positiv sak, så fik hun jo ligesom, når man skal diskutere, hvad som hændes indom dagen, eller hvad som hændes, så får man jo prate med Gud. Og derfor kan man jo faktisk også rigtig kalde det, at man har en seksuel partner, altså en make, det er faktisk avgudsdyrkan. Avgudsdyrkan. Man dyrker en stokke mennesker, i stedet for at dyrke Gud. Så jeg synes også, det er interessant, at der faktisk findes den der modsætning. Men det er jo netop inom alle kredsløb, så er det jo et minimum og en kulmination, og et minimum og en kulmination. Og minimum, det er jo just det her avguderi, der man så at sige forveksler Gud med en enstaka varelse. Og så skal det gå tilbage til, at man skal elske alle varelser, som eksisterer. Og det er jo lige ulike med folk, hvor langt de har kommet i sin poludvikling. Det er jo også mennesker, som lever i et ægtenskab, og det er frygtansvært svårt og dårligt og sådan, og så bliver de skilte. Men da drøjer det ikke længe, så bliver de gifte igen, og så bliver der nye problemer, og så bliver de skilt, og så bliver de gifte igen, og man fatter ikke dem. Man fatter næsten ikke, at de holder på at gifte sig, for det bliver bråk hver gang. Men jeg mener, at det er jo derfor, at man har en sådan, og det er jo i ordning, altså man har en sådan enpolig struktur, så man måste have en partner. Det, som henter, når den modsatte polen udvikler sig mere og mere, det er faktisk det, at man bliver mere og mere selvstændig. Det er jo faktisk det, at ens tilgang til ljuset er beroende af, at man har tilgang til en af modsatte skøn. At man så at sige ikke eller har monopol på en af modsatte skønet. Men efterhand, som ens intellektuelle pol udvikles, så bliver man jo mere og mere selvkørende, selvstændig. Og det ytrer sig også igennem, at man får flere interessen. Martinus han deler på det på det her sæt, at han siger, at alle interessen, som har med marken og barnen og huset og familien at gøre, det er enpoligheten. Det er den seksuelle polen, som styrer det. Og alle interessen uden for hemmets fyrer væger, det er den modsatte polen. Så Martinus siger i visse fördrag, ja, når ni kommer til fördrag her, då er det era modsatte pol, som kommer og får jer kommer til fördrag. Tror jeg i alle fald, eller håber jeg i alle fald. For om det ikke var det, så skulle de jo være forelskede i Martinus. Men det er jo altså interessen for Esperanto, for kultur, for kosmologi, for antik videnskab, for kunst, for videnskab. Og alle sådanne interessen, også for hjælpeværksomhed, human værksomhed, det er den modsatte polen, som har vækst frem. Så vi er jo på et eller andet sted, og jo længere man har kommet frem i denne poludvikling, jo mere selvstændig bliver man. Men at statistikken i Danmark har været på, at år 1900 levede 90% af voksne danskere tilsammens med en anden voksen. Men 100 år senere, der var det endast 50% af voksne danskere, som levede tilsammens med en anden voksen. Det vil sige, at statistikken viser helt klart, at under de seneste 100 år, er det flere mennesker, som lever ensam end tidligere. Og det kan man jo tykke, at det var en vældig stor forandring. Men det har jo faktisk altså en kosmisk forklaring. Menneskerne, de bliver mere og mere selvstændige. Derfor man bliver mere og mere dubbelpolige. Og man kan jo sige, at når man har blivet en dubbelpolig varelse, så er ens lykke, den beror ikke på, at man ejer en anden varelse. At man har monopol på en anden varelse. Man bliver jo et totalt frit människa. Martinus har också talat lite om hur man ska bo i framtiden. Han menar inte att man ska bo så där i jättestora byar. Man ska bo lite mer på landet. Och då blir det som lite mer åt det där hållet med att man ska bo på ett stort slott eller sånt. Men alla ska leva, vad ska man säga, man ska ha sitt eget rum. Alltså man ska vara fri och oavhängig. Men det är ju inte därför att man inte vill ha något med andra människor att göra. Man vill mycket gärna ha kontakt med andra människor. Och därför är det bra att bo i en sorts kollektiv. Alltså inte där man ska bo för tätt tillsammans. Alltså man ska liksom ha sitt eget område där man är självständig och suverän. Men det är ju bra att bo ett ställe. Då kan man äta tillsammans eller spela pingis tillsammans. Eller alltså man har sällskap, man har gemensamma lokaler och sånt. Och sådan menar Martinus, det ska bli mer i framtiden. Det är ju inte så att vores interesse för andra människor bliver mindre. Den bliver mycket større. Men vi får mycket større trang til at blive självständiga. Och jag menar också idag att det är många människor som skiljer sig. Det är på något sätt så kommer de att leva lite för tätt. Alltså det är där när man ligger mycket tätt tillsammans med en annan människa. Så blir man lite, man blir lite bunden och man är inte fri. Det blir det besvärligt att leva för tätt. Så ibland kan man känna att det var lite skönt att ha lite större distans. Jag vet inte varför jag kommer på det här nu, men Martinus, det var en kvinna som frågade Martinus lite om samlivsförhållanden. Och då nämnde Martinus bara en detalj, det var ju att när man och kvinnor sover där i en dubbelsäng, då delar man ju också aura. Och jag har ju också tit sett på djur och sådan, ofta så sover de i en stor hög där man delar aura med andra. Det kan väl också vara mycket positivt, men det var en dam som frågade ham om lite samlivsproblem, men... Men så sa hon ju också mycket stolt att nej, men de sov i varje sitt rum. Och det är ju klart, det är ju, då kan man ju verkligen vara fri och självständig. Då behöver man inte dela aura med någon. Men då mindre han ju kanske också, ja men då är det ju heller ingen äktenskap när man liksom inte hade det där samlivet. Så efter den historien, när jag går in i bussen och tåget, så ser jag alltid om det sitter någon i närhet, så jag inte ska dela min aura med andra människor. Det gäller aldrig klart. Man kanske också kan suga lite på de andra, om man är en som är mycket kärleksfull, så är det kanske behagligt att sitta tätt in till en annan. Men utvecklingen går i alla fall emot att man blir mer suverän, mer självständig, man vill vara mer fri, men man vill ändå faktiskt ha mer kontakt med andra människor än man skulle vilja tidigare. För tidigare var det ju familjen som hade störst prioritet och de andra hade mycket mindre prioritet. Men det är också fantastiskt idag. Då kan en kvinna säga, mina väninnor förstår mig bättre än min man. Och en man kan också säga, mina kompisar, de förstår mig bättre än min fru. Men det är ju faktiskt alltså bra på ett sätt. För det visar ju att man har kommit längre i polutvecklingen. Och det är ju därför att när män, de kan bli väldigt goda kompisar och ha ett förtroget samtal. Det är det ju därför att de har utvecklat sin feminine pol. Och när kvinnorna kan vara goda veninner, är det ju därför att de har utvecklat sin maskuline polen. Men Martinus menar att så småningom så kommer det en ny längtan hos människor. Och den yttrar sig bland annat också genom att man gärna vill göra något för andra människor. Från djurriket, då får man ju klara sig själv och man blir mycket egoistisk och självisk. Men efterhand så börjar man alltså vilja hjälpa andra. Martinus skojar ju lite mer om hur det kommer att gå med sport i framtiden. Om man nu ska springa snabbt, när man då kommer fram till mållinjen, så stannar den först upp. Nej, nu blir de andra ju ledsna för att förlora. Så han inviterar den nästan, nej, går du över först? Nej, så kommer han, nej, det vill jag inte heller. Nej, går du över först? Så stod de där och diskuterade fram till målstrecket, vem som ska gå över för. Det kommer ju att förstöra all sport. Men det är ju något, de kommer att tänka... Ja, jag får ju erkänna att jag är lite eller väldigt mycket sportsintresserad. Faktiskt har jag bara två intressen. Krig och fred. Sport och kosmologi. Och det var ju fotboll igår kväll, där svenskarna fick 0-0 och danskarna fick 3-0, så jag är ju glad och lycklig idag. Men det är ju mycket självisk och egoistisk, och det finns ett föredrag där Martinus han talar om de kriminella och de yngsta i samhället. Då pratar han om, i framtiden ska det inte vara fängelse, det ska vara fina juniorsamhällen, det ska vara kultursamhällen. Och de som tycker om sport, de som tycker om fotboll och boxning, då kan de ju bo där i juniorsamhället. Men det finns inte ute i det verkliga samhället. Så det var ju något som svet när jag hörte det där. Martinus har längre ut i framtiden. Då det bara, och det är ju ett genialiskt fängelsesystem. De tycker det är tråkigt att vara där ute. For det finns ju ingen fotboll och ingen boxning. Så vill de ju hellre vara där det finns. Så det är ju, men han säger ju bara att samhället ska inte straffa de kriminella. Men de har rätt att beskydda sig emot dem och sätta upp vissa gränser. Så det gäller ju alltså liksom att ja, alltså man börjar få en trång. Alltså man har ju en självupphållelsesdrift. Det är något som bjuder med att kämpa. Det är något som bjuder med att jag ska klara mig själv. Det är också en dansk som har blivit mycket berömd i Danmark därför att han överlevde förliset med Estonia. Och han gick till pressen och berättade hur han överlevde. Han berättade att han hade knuffat andra ner för trappan för själv att överleva. Och så tänkte han undra om de andra överlevde. Eller om de inte kan klara det. Därför jag knuffade ner dem. Men han var helt i panik för att rädda sig själv. Och så har han ju fått mycket samvetskval efteråt. Och då kan man säga, det är ju verkligen i katastrofsituationer. Då kommer det ju fram den här självupphöllelsesdrift. Men det mest intressanta, det är ju att Martinus menar att det kommer en ny drift. Och det är att man får ett nytt begär. Man får ett avståelsesbegär. Man vill avstå. Det vill säga att man vill inte vinna över de andra. Man vill avstå för vinsten. Man vill inte göra andra ledsen. Man vill att de andra ska vinna. Då gör det inte att jag förlorar. Och det är också det som Jesus han talar om. Att den största kärlek har den som vill ge sitt liv för andra. Och det kan man ju säga. Det finns ju vissa. Om man är i någon räddningsbåt och vid en förlis och sånt. Så är det någon som ger sitt liv för att andra kan överleva. Det är ju verkligen att ge sitt liv för andra. Man kan också göra det i äktenskap. Genom att man gör något för maken. Jag jobbar extra så kan du få din utbildning. Eller jag gör något extra så kan du det. Alltså man kan ju ge sitt liv också. Genom att offra något av sin bekvämlighet. Behaglighet. Att man gör något för andra. Ingen har större kärlek än den som vill ge sitt liv för andra. Och så blir det också sådan, at man skal til løneforhandlinger i fremtiden. Og jeg tykker, du skal så mye om måneden. Nej, det er alldeles for mye. Der kommer store demonstrationer i går, med der forhandlinger, tarifforhandlinger og sådan. Nej, det er alldeles for mye. Vi lærere, vi vil have mindre i løn. Det her, det er alldeles for mye. Vi har ikke fortjener at få så mye. Men altså, det kommer at blive en drift i fremtiden. Jeg kanskje kan forestille mig, om man er endnu. Man arbejder et sted, og man ved helt klart, jeg får mere i løn, end mit arbejde er værd. Altså firmaet går forlorer penge på mig, og man virkelig filosoferer over det. Bliver man da glad og lykkelig? Nej, det gør man jo ikke. Man vil jo helst være et plus. Det, som kan gøre en lykkelig, det er vel, når man gør en anden lykkelig. Man giver en anden noget, og den bliver gladere. Tak skal du have. Du kan tro, jeg bliver glad, når du hjælper mig. Da bliver man jo selv meget glad. Så det bliver jo mere det, at det bliver et begær at leve i glæden genom at hjælpe andre. Men just nu er det jo mye, at man skal forsøge at blive millionær og milliardær, og man skal få ord sig, og så tror man, at man bliver lykkelig. Jeg har den der lille vers, jeg har lært en gang på fyre linje. Nær eller då jeg lykken ville æge, flygtede den fra mine væger, og nær jeg lykken ville bringe, følg den til mig på englevinger. Det vil sige, altså ofte så jager man lykken, men du flygter den. Altså jeg vil være rig, og jeg vil være direktør, og jeg vil være berømt, og jeg vil have blablabla, have alt det. Men du flygter lykken. Men når man helt glemmer af, hvad skal jeg gøre for at blive lykkelig? Man tænker på, hvor kan jeg hjælpe min kompis? Hvor kan jeg hjælpe en syg? Eller, altså, hvor kan jeg hjælpe de andre? Når du kommer og siger tak, og det lykkedes, da kommer man at blive glad. Og det vil jo sige, at da kommer man ind og oplever det her, at man kommer så småningom og får et nyt begær. Man må endast bra, når man hjælper andre. Og da kommer det ligesom at blive et begær. Og det er jo helt fantastisk, når man kommer fra jyderiket med et selvbevarelsesdrift. Et begær efter at bevare sig selv og selv få magt, at det kan vente til at blive det modsatte. Og når man bør komme til det der stillet, da bør man faktisk også at få en ny længtan efter kærlighed. Og det er jo altså en længtan efter Gud. Og Martinus, han fik jo kosmisk medvetande i påsken 1921. Og han har jo beskrevet det i en liten bog, som hedder Kring min missionsfødelse. Og han så, at han oplevede det i to deler. Og første delen, det var jo det vita elddoppet. Det vita elddoppet. Og det er faktisk en Kristusvision. Og det var der han liksom opplevde at han skulle få, han skulle bli verdslærere. Han så det, Kristusfiguren, og han så et klot, jordklotet, som snørrede i ljuset i dette Kristusljus. Så han kjente at han skulle jobbe med Kristusmissionen. Han skulle videreføre Kristusmissionen på et globalt plan. Men det andre han opplevde, det var det gyllende elddoppet. Og det har han jo også beskrivet i livets bog, band 6, mer principielt, der han skriver om de gyllene tråders mysterium. Og så har han også beskrivet i den nyeste boken, som heter Det tredje testamentet, den intellektualiserede kristendommen. Har den kommet på svensk? Er den undervejs? Har den kommet? Nej, men den kommer snart. Der kan I læse i stykket 3, 6 og 11, at Martinus skriver om guldet. Og han taler om guldglorien og guldauran. At det var ligesom et guldocean. Altså når han selv oplevede det, da oplevede han det, at hans krop forsvandt, huset forsvandt, energiernes værd forsvandt. Om man skulle anvende en kosmisk term, kan man næsten tale, ekstra forsvandt. Og til slut var han endast i et gyllende ocean, i guldglorien, i guldauran. Og i livets bog, band 6, skriver han om de gyllende trådene. Livets bog, band 6, handler faktisk mye om, hvad man oplever, når man får kosmisk medvetende. Han taler om, at gudesonen bliver indvigt, og då så Gud til gudesonen. Og så kommer han i direkte tal, så det er mye fascinerende. Jeg tror, det er 80 sider i 6. band af livets bog. Og det er bare for at berette, hvad man oplever, når man får det her kosmiske medvetende. Og då taler Martinus om de gyllende trådene. Og de her gyllende trådene, de vibrerer i den ene enden, og så vibrerer de, men då fortoner de sig ind i stillheten. Og han taler om, at hvad hedder fornemmelsen, oplevelsesformågen, har en horisontrand. Altså der findes derude i horisont, der er en rand, og då kan vi ikke se, hvad som er bagom horisonten. Og det er det også i den der oplevelse af det gyllende oceanet. Man ser de her gyllende tråder, de vibrerer ind, umærkeligt ind i stillheten. Og de forsvinder bagom fornemmelsens horisontrand. Så det er jo næsten, det går næsten ikke at fatte. Men det er også det, Martinus har beskrivet i sin analyse, der han beskriver det levende væsentligt med X1, X2, X3, det er skaberen, skaberformågen og det skabede. Der findes et X1 uden for energiernes værd. Dette X1, jaget, som er uden for energiernes værd, har en formåge at anvende energierne. Og det er så gennem skaberformågen og oplevelsesformågen. Men det, siger Martinus, det er jo absolut det største, man kan opleve. Og det mener jeg også, at det er det største og det højeste, man kan opleve i hele spiralkredsluppet. Det er jo, at man har været borte fra de andre i vækstriket, i jordriket, som jordmennesker. Da har man været borte fra de andre. Og da kommer man så at opleve, at man i virkeligheden er et. Og det, man kommer at opleve, det er, at hver enkelt væsen har jo et medvetende. Men altså alle levende væsens medvetende, de smelter ihop til et enda medvetende. Og det er det, som man kan opleve igennem det der gyllende elddoppe. Då oplever man helt enkelt den her mye starke enhedsfornemmelse, at vi er alle et. Man kan også sige, hvor skal vi med den her analysen af X1, at i virkeligheden så har vi det samme jeg, vi har den samme X1. Men jeg mener, det kanskje kan motivere en til at være lidt mere snæll mod de andre, når man forstår, at egentlig hører vi ihop. Vi er en enhed. Man kan jo sige, at om man sparker en anden menneske, då er det idiotisk, for enligt karmelagen, så sparker man sig selv. Men også kan man vente på det og sige, om man sparker en anden, då sparker man også Gud, og det er også tråkigt. Så det enda fornuftige, det er jo at låte blive at sparke Gud, låte blive at sparke de andre, for gennem at man gør det, sparker man sig selv, hvor man sparker på Gud. Så det er jo en mye, mye stor oplevelse. Og jeg hørte jo Martinus' sidste fødselsdagstal. Det var det kanskje også andre, der gjorde det. Martinus' 90 tal, det er noget som nikker. Og vi har jo taget det på band. Og det beretter Martinus jo om ulike saker. Det var altså hans sidste førdag som 90-åring. Og då kommer han og beretter lidt om, når han oplevede det gyllende elddåbet. Og han taler altså om den her guldglorien og sånt. Og då bliver han så rørt, Så jeg så rørt at han bør næsten at gråte, og det var vel, jeg ved ikke, 20 sekunder eller sådan, da han ikke kunne sige nogen ting, og mange fatter det ikke, men så sagde han, ja, det må de undskylde, og så får han løft, og så prøver han for, men han blev så rørt, og det forstod man jo, ligesom altså, når man lysner det om og om på bandet, da kan man virkelig mærke, når man er forberedt på det, at han bliver dybt rørt. Og det kan man vel sige, det var Martinus' største oplevelse. Det var jo nær han fik denne oplevelse af. Han var rent op i Guds medvetende. Han oplevede Guds medvetende. Og det er jo den største oplevelse. Og der mener Martinus jo også, at så småningom, når man bør blive mere og mere dybelpolig, så bør mennesker også at få en længtan efter Guds oplevelsen. Og det findes vel også mye, specielt i østerlandsk filosofi, det der med, at man skal meditere for at opnå en indvikning. Der er jo mange, som gør meditationsøvninger, vejer dog mye systematisk og viljebundet for at komme at opleve Guds medvetende. Så det er jo noget, som dyrker det mye medvetet. Kan også være, man næsten er lige før ærgerig. Jeg skal helst have kosmisk medvirkende, før I får det. Før I får det. For du kan jo berette for jer om, hvor det er at have kosmisk medvirkende. Så bliver det også lige ærgerighed, lige sport, lige konkurrence. Jeg kom før jer andre. Men det, der må gælde, det er jo det, at man vil tjene andre. Det bedste med de kosmiske glimterne og det kosmiske medvirkende, det er, at det kommer totalt spontant. Og det kommer som en stor overraskelse. Og man behøver ikke at være ret. Det kommer i alle fald. Man behøver ikke at være nervøs. Det skal nu komme. Men nogen har ikke tålmodighed. Der har en vis andlig gierighed. Og vil altså gøre gennem antingen altså konstigt med droge, med LSD eller andre droge, eller gennem en teknik. Martinus sagde, man kan jo lære sig visse sætninger, visse satser, som er mye kærlighedsfulde. Dem kan man opreve hver dag. En time hver dag. 4 timer, 8 timer hver dag. Men om man mye viljebundet og teknisk og ybreper sådanne kærlighedsfulde tanker, då kommer man også faktisk i et mye kærlighedsfuldt miljø, og då kan man altså få kosmiske glimter. Men då mener Martinus altså, at då er nervesystemet ikke beredt, for man er ikke mogen for det. Man har fået det af kunstgjort væg, gennem af teknisk væg. Og det kan iblandt være ligesom at sætte stark strøm på en svagstrømsanlægning. Så kommer der kortslutning, så det kan være mye risikabelt. Men altså, det kommer i alle fald, og det er jo bedst, at det kommer, når man er mogen for det. Lige til humoristisk, siger Martinus, man skal ikke tro, at man får kosmiske glimter i et raseriudbrud, når man er rasende og vred og kolerisk og sånt, så er man jo ikke på vågling med den andlige verden. Men når man er glad og nøjd, og man tykker, hvor herligt at leve. Er livet ikke skønt? Det er underbart at være her. Tak for at jeg får leve. Tak for at jeg får opleve livet. Man er glad og nøjd og taksam. Det er jo i sådanne stunder, at man kan få sådanne oplevelser. Og då kommer de indbort nær, når man er spontan, eller når man er mogen for det. Då kommer det spontant, så man behøver ikke at jagte det, så at sige. Men jeg mener endå, at folk også kan kjenne, at de har lyst til kontakt med Gud. Jeg tror, det er i Martinus erindringsbog. Kan også være i den andre. Det er en anden, det bredte. Det er kanskje Nibelvangs. Men en af de der to bøkkerne, det er jo bra reklam. Nu får I købe både to. Jeg kan ikke sige, hvilken som det er. Då sagde Martinus jo, at han har et starkt forholdende til Gud. Og då sagde han et stille. Jeg elsker Gud så inderligen. Jeg elsker Gud så inderligen. Og det har jeg også tænkt på. Om nu Gud også er livet, så sagde jeg til mig selv, jeg skulle gerne ville kunne sige, jeg elsker livet så inderligt. Det var jo herligt. Jeg kan jo forstå, om man jo har et godt guddomsforhold, at man kan sige, jeg elsker livet så inderligt. Jeg elsker Gud så inderligt. Men det gjorde jo Martinus ikke. Og Martinus mener også, at når man bør at få den her kjenslen, at man længter efter Gud, eller man længter efter den her enhedsoplevelse, då går vägen faktisk rakt mot invigningen. At man har kommet mye långt, når man liksom börjar og kjenner den her længtan efter kærlighed. Og når det har titlen længtan efter kærlighed, så er det jo derfor, at det, som vi er på väg mot just nu, det er jo at komme at opleve en længtan efter denne enhedskjensla. Det er jo mye interessant med Martinus kosmologi, for i 10.000-tals år, då har vi tænkt, det er noget, som er godt, og noget, som er ondt. Det er noget, som er behageligt, og noget, som er ubehageligt. Man har ligesom delt det. Vi har i årtusinden tænkt i svart-hvidt, godt og ondt. Men Martinus medier jo dog, at det er noget, som ikke er behageligt. Men det ubehagelige er endnu godt. Det behagelige, det er godt. Det vil jo redvende som. Men det, som Martinus' analyse kan vise, det er, at det ubehagelige også er godt. Men det kan man endast vise, om man har et evigt liv. Om vi ikke har et evigt liv, om vi ikke reinkarnerer og sådan, då er det altså aldeles ulogisk. Og Martinus taler jo om, at kristendommen har jo været en værtsreligion, en religion. Men når evigheden kommer ind i kristendommen, bliver det til en videnskab. Og det er jo klart, då kan man jo forklare alt, at alt er mykket godt. Og det er jo denne, og jeg tykker næsten, det er den største bedrift i Martinus' kosmologi, at han forsvarer mørket, han retfærdiggør mørket, han viser, at alt er godt. Det er ikke alt, som er behageligt, men det er jo et helt andet livssyn. Og det bliver jo også dette, at det man børger, det er, at man børger at kunne se Gud i alt. Altså hos andre mennesker, dem som plukker mig, dem som elsker mig, og jyderen, og væksterne, og naturen, og sådan. Vi møder Gud overalt, men det bliver jo også, man kan sige, genom at træne det, Martinus kalder sig, i at forstå livets direkte tal. Då bliver man også mere medveten i Gud. Der er en, som skælder på mig. Hvilken idiot, tænker man. Eller tænker jeg dog. Nej, så skal man jo behøve at tænke, hvor er det Gud fortæller mig genom den der menneskeren? Altså, når vi oplever smerte og lidende ubehag fra andre, så er det jo bra at tænke på, jamen det er Gud, som prater til mig. Og når man bør at forstå, at alt, hvad som hænder i livet, det er Gud, som prater til mig. Jeg skal også sige, nu er vi jo ganske nære 1. april. Da har Martinus Instituts tidsskrift Kosmos 80 års jubilæum. Og den allerførste nummer af Kosmos kom altså 1. april 33. Og der er den allerførste artikel hedder Til læserne. Til læserne. Og den børger præcis med Gud taler til mennesker gennem alt. Gennem naturen, gennem mennesker, gennem fabriksfløjten. Og den Gud taler overalt. Og jeg mener, man bliver mere medveten i Guds væsen, når man børger at forstå, at Gud taler gennem alt, gennem det gode og det onde. Og der taler Martinus også om, at man kan møde guddommen på to olika niveauer. Og det, som er den nye træning, mener jeg, det er at møde Gud i den ytre verden. Gud taler til os gennem alle levende væsen i den ytre verden. Og jordkloden er også en levende væsen. Solsystemet, vintergården, et levende væsen. Så også gennem naturen, væksterne, jorden, jordmenneskerne. Gud taler til os. Det er jo noget, som vækker vores Guds medvetende. At vi børger at se Gud i alt, i den ytre verden. Og da taler Martinus også om, at man kan gå ind i sin lønkammerer. Og da kan man altså også af andlig væg prater med guddommen. Og Martinus, han taler jo også med Gud om alle saker. Martinus mener ikke, at bønen skal være en ramse, som er medvidsløs. Han mener, at bøn og meditation, det burde være en intellektuel samtale med livet. Meditation er et samtale med Gud, om det er en intellektuel proces. Da siger Martinus, da er det jo godt, men det skal ikke være en medvidsløs teknik. Jo, det kan jo kanskje være noget, som gør det, for at de får det fysisk bedre. Men altså det, som er idealet, det er jo, at bønene i meditationen skal være en medviten korrespondens med Gud. Og det er jo klart, at det er jo en træning at børge at se, Gud taler til mig i det ytre. Og da er det også det her, som jeg skulle ville komme ind på, det er jo det, at man kan kjenne en mye stor sorg, om man forlorer en, som man kjenner. Ja, det kan bare være en ven, som reiser til en anden stad, eller som ikke vil se mig mere, og man kan kjenne stor sorg. Det er jo lidt tragisk, at man kan kjenne så stor kjærlighed, og så kan man forlore den. Det burde jo være et garantibevis. Men det er det jo præcis, at om man har kjærlighed til en del af guddommen, då kan man jo forlore den der delen. Om man har stark kjærlighed, og længter mye stark efter kjærlighed til en individ, då kan man forlore det. Men om det går om kjærligheden til Gud, du går det jo ikke at forlore. Alt eksisterer. Summen af energi er konstant, summen af levende væsen er konstant, men dog uendelig. Så det vil jo sige, at det er umuligt at forlore Gud. Og det er også, da får man jo virkelig en bergsgrønt klipper under føtterne. Altså, da er det altså virkelig en helt sikker. Da baserer man sin livsopfattning og sin lykke på Gud. Og det går jo ikke at forlore. Og det er jo fordelen ved, at denne nye længtan kommer, at man bør længter efter Gud. Ja, tak for opmærksomheden.